Det är säsongsavslutning och det är Fighter-podden Nedslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, DB-boxning med Anthony Joshuas framgångar, karate, vi pratar Pro Point, såklart MMA med UFC som var i helgen och UFC som kommer. Dessutom brottnings-VM och så går vi igenom årets händelser och vår fina brevskörd, eller kanske mailskörd. Varmt välkommen till Fighter-podden Nedslag. Jag heter Mårten Söderström. Det är säsongsavslutning. Där sitter Simon Kölle. Tjena där.
Ja, men tjena, tjena. Ah, att det är avslutning nu. Det känns tråkigt, men det är väl som du ska.
Det är, sen är det ett nytt år så kör vi igen, så det är inte så komplicerat. Det låter bara bra.
Då är jag med.
Elin Blad, hej hej.
Hej Mårten, hur mår du?
Tack, jag mår bra. Hur mår du?
Bra, jag har gått på lite tidig julledighet, så jag spenderat i princip hela dagen igår och idag med att baka. Så det är en jävla massa bakande på gång här hemma.
Härligt. Mm. Det kommer tänker jag här. Hörrni, alltså det är säsongsavslutning så tillvida att vi då ska försöka summera det här året. Och vi ska också gå igenom sånt som har hänt det senaste. Men vi har ju varit på distans hela året. Bara det tycker jag är en jättekonstig grej. Att vi har gjort den här podden och sitter hemma. Simon, du är hemma hos dig med ett nyfött barn. Och Elin är hemma och bakar bullar. Det är jättekonstigt.
Det är det nya coronalivet.
Ja, eller hur?
Sen kan man tro att vi har tomta på loftet. Men det är Johan Hallin som är med idag också. Tjena Johan.
Tjenare, tjenare.
Så, ett matigt program. Vi kastar oss rätt in i boxning. Anthony Joshua, han har framgångar. Vad är det som händer, Simon?
Absolut. Jo, men han har ju det. Och det är den här röriga tungviktsboxningen som pågår just nu. Han knockade Kubrat Pulev i 9:e ronden och behåller därmed helt enkelt bältet i tungvikt i IBF, organisationen, WBA och WBO. Så då tänker man så här, nu borde han väl få möta, eller få, han får väl hela tiden, men han borde våga steppa upp och möta Tyson Fury. Så att det blir, vi får se vem som är verkligen bäst.
Ja, alltså den senaste matchen, som stormatchen som man kan kalla det, som Tyson Fury gick, var ju mot Deontay Wilder, fint uttal på namnet där, men, och det var ju en väldigt bra match där många trodde att Tyson skulle få det lite jobbigare än vad han faktiskt fick. Så om han får möta Anthony Joshua nu, så kan vi ju hoppas på att det skulle bli en riktigt bra match. Men påminn mig om jag har fel, Simon. Fick inte Anthony Joshua spö av någon liten tjockmäxare för ett tag sedan också?
Han fick spö, inte så liten tjockmäxare, men en stor tjockmäxare.
En stor tjockmäxare.
En jultom. En kort. Nej, då, men han fick spö av honom och sen så slog han honom i returen. Och
så att, det var så det var, ja.
Precis. Så att han har de där bältena fair and square och en förlust då på sitt record, och Tyson Fury har ju ingen förlust, utan han har ju en oavgjord match mot Deontay Wilder. Så att, ja, nej, men det är väl ungefär det vi har att säga om det. Vi vill ju se de här bästa möta varandra, och det är ju mycket det man gillar med till exempel UFC också, när de bästa verkligen får möta varandra. Nu finns det ju en del riktigt bra i One och andra organisationer, vilket är kul men också tråkigt. Så att, ja, det är som det är. Jag vill i alla fall se de bästa möta de bästa.
Kvalitetsfighter. Vi lämnar boxning och går över till karate. Det handlar om karate då och Pro Point. Vill du förklara vad det är för någonting, Simon?
Absolut. Det kommer ju en bunt såna olika organisationer nu inom karate. Man kan tycka att det är lite sent. De borde kanske kapitaliserat på sin ställning som liksom den premiära kampsportsformen på 80-talet, alltså nu tänker jag medialt och sådär. Det var ju verkligen jättemycket snack om karate då. Och vi ska nog inte ta in dig, Johan, till att prata jättemycket om det här, för då är hela podden slut. För du kan verkligen hålla en föreläsning, du borde typ göra det. Prata om vad som hände på 80-talet. Men i alla fall, om nu ser ni inte Johan, men han ligger och ler här åt det här. Notera också, ligger och ler. Hur som helst, Pro Point där har haft sin andra 8-manna-turnering. Och det är en sån här inbjudningsturnering med några av de absolut bästa i olika karate-stilar då, som möts helt enkelt. Och första vändan så vann Bailey Murphy, som är ett stort namn inom karate. Och nu var det då en ny person som vann, som jag faktiskt inte har koll på vem det var. Men den personen ska då möta Bailey Murphy 30 januari och för liksom förena titlarna så att säga.
Så det låter lite som ett ADCC för karate då, att det är inbjudningsbaserat och att man möts både från olika karatestilar. Och...
Precis, exakt så är det. Så det är väl kul, alltså det är jätteroligt att det händer grejer, men ja, det är inte så mycket som händer just nu, kan man säga.
För de som inte vet då, är det mer som Karate Combat, att det är lite friare, eller hur ser det ut ungefär?
Ja, men det gör det, det är ju det, att det är lite mer som Karate Combat helt enkelt. Så att inte någon stil ska gynnas framför någon annan egentligen, vilket det ändå blir. Det finns alltid de som är negativa till sånt här.
Jag skulle precis säga det. Det är därför jag satt tyst länge och tänkte att det blir ändå en stil som gynnas på något sätt. Men jag tycker det är kul ändå, för att vi har pratat om det i flera tillfällen, att karaten har ju fått liksom en revival.
Ja, herregud.
Och egentligen tack vare MMA och vissa profiler då som har liksom stuckit ut. Kanske mycket Lyoto Machida och George Saint-Pierre och så vidare. Men man märker att de som har liksom legit... Mm. Karate som har det som bakgrund, för det blir lite annanstans, det är en annan liksom stil och den är ju lite mer spektakulär.
Men du glömmer ju, Mårten, det vi pratade om Cobra Kai, att det är det som har gett karaten det stora uppsvinget. Det får vi inte glömma.
Det är helt rätt. Det är helt rätt.
Nej, men det är kul och det är väl det är roligt. Vi gillar ju all kampsport här, så att mer kampsport i folket, mer galor och sånt så fort vi kan ha det.
Vi går från karate vidare till UFC. Det var ju en bra UFC-gala i helgen. Hann du se den nu, Erin, eller hur var det?
Jag har faktiskt inte sett den heller. Jag har varit så himla dålig på att titta på UFC på den sista tiden. Jag har behövt prioritera annat. Men jag vet ju att varje onsdag så kommer jag få en väldigt bra sammanfattning av det av er två. Så någonstans känner jag inte riktigt behovet, för jag får veta det allra bästa från dig och Simon.
Bra.
Så jag känner mig rätt trygg ändå, att jag missar inte så
mycket.
Men kolla,
vi pratade om att Jack Hermansson skulle ha mött Kevin Holland, eller hur? Så blev ju den matchen inte av. Och så sa vi det, vad spännande, för nu ska ju Kevin Holland möta Jacare Sosa. Och då hade ju Jack Hermansson, han vann ju mot Jacare Sosa. Då sa ju vi, tänk om Jacare slår Kevin Holland, vad konstigt det blir. Det gjorde han inte, kan jag säga. Kevin Holland knockade Jacare Sosa, så den var slut.
Alltså från backen också. Ja. Det är ju bara Nico Price som har gjort det tidigare i UFC egentligen. Och det är ju alltså från rygg så liksom knockar han Jacare, som ändå är fantastisk spelare. Så att där har jag lust att bjuda in Johan och bara höra lite. Det är ju så där när du lär ut MMA och så, tänker du på sådana saker då? Eller är det mer så här, här är det mer för att få någon ur balans och sådär?
Nej, men absolut. Jacare stannade ju kvar i en position. Han satt på knäna och Holland var på väg över honom och fick fäste med slagen. Och man kan inte sitta på knä helt enkelt. Det är en helt omöjlig position att slåss ifrån. Man kan inte fightas från den positionen. Man kan hålla den när någon ligger platt på rygg, men så fort personen är på väg upp med huvudet, så att man börjar få jämn nivå med huvudet så att säga, eller bottenfighten lyfter höften, då måste man komma över. Det blir så akut i MMA eftersom vi har så många fler vapen än vad man har i grappling, typ BJ och sportjutsu och submission wrestling. Så att det man måste ta det på allvar, och att det här kunde man ju se. Jag tycker man kan se det i flera av de här världsmästarna. Det var ju två damer också som var väldigt meriterade BJJ-mästarinnor. Och man kan se att de fastnar ibland i de här mönstren som är suboptimala för MMA.
Mm. Ja, väldigt intressant. Men sen såg vi en annan bra... Alltså, det var ju som Johan nämner där också. Att det, alltså, Mackenzie Dern vann ju den fighten då på domslut. Den mot en annan, mot Virna, där som också är världsmästare i brasiliansk jiu-jitsu. Och sen Charles Oliveira slog ju Tony Ferguson också mycket på grund av brottning och brasiliansk jiu-jitsu, även om han aldrig drog ut Tony.
Ja, men alltså på riktigt, den här skulle du sett, Elin. Det armlåset som Oliveira hade...
Jag har sett bilder.
Ja, jag har sett det
såg extremt obekvämt ut.
Jag var helt säker på att han faktiskt knäckte, drog armbågen i led, ska man säga snarare. Men han hade väl väldigt flexibla armbågar, Ferguson.
Ja. Jo, men han är ju typ känd för det. Men det är så här, vi måste också nämna huvudmatchen såklart. Davison Figueiredo mot Brandon Moreno som blev oavgjord faktiskt. Men, och många anser att det var liksom något av kanske en av årets bästa fighter. Jag vet inte, håller du med mig, Mårten?
Ja, Ja, alltså Moreno låg ju under direkt. Jag tänkte att alltså, han har inte en chans mot Figueiredo. Men efter andra ronden, sen tredje ronden, den var typ jämn. Och sen fjärde och femte ronden så kom ju Moreno tillbaka. Han har ju sån här mexikansk fucking vilja. Så man tänker bara, jag orkar inte. Så till och med Figueiredo var sådär, varför funkar det inte? Varför funkar det inte? Och så slutar det med en draw då.
Ja, men det är så här mardrömssituation. Jag menar, det, många har ju drömt sådana mardrömmar. Kanske åtminstone när man var ung någon gång sådär att man springer i lera eller någonting. Alltså man kan inte springa bort eller man kan inte göra det. Det spelar ingen roll hur mycket man slår någon. Den bara står kvar. Alltså det är verkligen så här mardrömssituation tror jag. Att när man får fäste. Ja. Men han knockar ju folk, Davison Figueiredo, normalt sett liksom. Men någon som också knockar folk normalt sett då, det är ju Junior Dos Santos.
Mm. Men han får ju lägga av nu.
Inte någon längre. Ja, nej men alltså, det är verkligen, Elin sa det innan sändningen här, vi pratar alltid om ska inte den sluta, ska inte den sluta.
Det är
sluta?
Dags för dagens inslag av gubbe som borde pensionera sig.
Ja, och då är det frågan om Tony Ferguson kanske inte behöver pensionera sig att förlorat mot två stycken som är topp tre. Liksom. Det är ju lite
hårt. Jag tror inte han kvalificerar som gubbe än heller.
Nej, så är det ju såklart. Men däremot så är det väl det att man ser på någon att den håller på att ta slut. Alltså så att den är i en dålig tid eller så dålig form eller någonting. Och det är ju lite så här tragiskt när någon har vunnit så länge som Tony Ferguson har gjort och sett så imponerande ut och sen så ser man honom på fall. Så det skulle jag säga lite om vi ska prata året, summera året, så är det ju lite återkommande faktiskt för året. Det är väl därför du tar upp det också, Elin, för att allt ifrån Anderson Silva till även Jacare måste vi väl nämna också. Mm. Att han inte alls är som han var förut. Och Junior Dos Santos. Och, and the list goes on. Det är ganska många. Inte minst Joel Romero. Alltså det är en bunt. Vad ska du säga, Johan?
Ja, men man ser ju att det är åldern tar ju ut sin rätt också. Joel Romero såg ju fantastisk ut i början. Och han var ju redan till åren när han kom till UFC. Och här ser vi då att 40-plussarna, det går inte, de kan inte förnya sitt spel. Cigano, alltså vad heter han?
Junior Dos Santos.
Jacare och så vidare. De är ju liksom veteraner, närmar sig 40 eller över 40 och kan inte förändra sitt spel. Och MMA är fortfarande en relativt ung idrott. Mm. Det händer saker hela tiden. Det är dags att kliva över till andra sidan buren och hjälpa nya personer att komma fram, om de har den förmågan.
Ja, men absolut. Jag håller verkligen med där. Och det är liksom, det är därför jag, som jag har nämnt om Hamzat också, Chimaev, svensken då, som går så bra i UFC, att han är ju i sin prime. Och här är kanske inte ens han nått sin prime, men i brottning så är han det. Och det är det som är stor skillnad från många andra extremt skickliga brottare som faktiskt har gjort väldigt bra ifrån sig. De kommer till UFC eller till MMA efter sin första karriär, så att säga. Men nu har vi pratat mycket om den UFC-galan. Vi bör gå vidare, Mårten, eller hur?
Vi kanske ska säga också, med tanke på Hamzat Chimaev, att Kevin Holland då också utmanar honom. Efter sin vinst där när han knockade Jacare Sosa, så vill han ju då möta Hamzat.
Och han har vunnit 5 matcher i år, Kevin Holland. Det har bara gjorts av 2 andra i UFC tidigare. Så att det är ju väldigt imponerande. Väldigt imponerande.
Så du missade en bra gala, Elin, hör du inte det?
Den finns ju kvar. Så ja, det finns fortfarande tid att se den. Jag tycker inte att hela, alltså förlåt, nu går jag in väldigt personligt, men jag bryr mig inte så mycket om jag redan vet resultatet, för jag uppskattar bara att se bra matcher, så jag är inte jätteoroad över att bli spoilad heller, utan jag vill hellre höra så här, vad är värt att titta på, så kan jag göra det.
Jag är precis tvärtom, jag bara, nej, då vill jag inte se det. Vi tar helgens UFC snabbt också. Vad händer inför helgen?
Absolut. Lite snabbt då, så är det Steven Thompson som, apropå karate, är en av de här som då som representerar
The Wonderboy.
Precis, Wonderboy. 15-4-1 i rekord har han, och han möter Geoff Neal, 13-2. Och Geoff, alltså, han är ju väldigt intressant, för han flyger ju verkligen under radarn. Jag vet inte om, får ni ens upp en bild i era huvuden på hur han ser ut sådär. Men han har faktiskt 7 raka segrar i UFC. Alltså, och det är hans match han har gått i UFC. Han är obesegrad i UFC. Och 4 av de segrarna har kommit i första ronden. Jag menar, här hypas Hamzat till exempel, som har 3 matcher då, förvisso på väldigt kort tid, och med all rätt ska han ju hypas. Men här har vi Geoff Neal som, han har vunnit 7 och har slutat 4 i första ronden. Så där kan man snacka om att flyga under radarn. Så det blir en väldigt intressant fight. Och sen har vi José Aldo, apropå, som vi så får se då, om han är en sån som, han har ju tre raka förluster, så att en fjärde förlust där så är det väl bye-bye för honom, tänker jag kanske. Han möter Marlon Vera som kommer från en vinst, vunnit 10 fighter UFC totalt av sina 15 han har gått då.
Ändå härligt, va? MMA och UFC varje.
Det är härligt, tycker jag.
Alltså, jag kommer att tänka på en sak nu. Som jag kan, vi kanske kan skicka det här som en request till Mackan som är vår producent. Jag tänker att vi borde ha någon slags liten jingle eller vignett för fenomenet gubbe som borde gå i pension. Så kan vi spela den varje gång det händer. Kan vi få det 2021 så skulle jag tycka att det var fantastiskt kul.
Gör det. Kul.
Nej.
Ja.
Sluta med, kan, ja, varför ska ja, ja, ja. Alltid vi gubbar. Jag får ju komma, jag är ju väl nyligen gubbe här nu. Varför ska vi alltid dissas? Ja. Ja, och sen måste vi ju självklart också nämna Panikiansad som hoppas och tror att hon ska bli den första svensken som tar ett bälte i UFC. Vi får se hur det går. Hon måste slå Sejara Eubanks först. En tuff militär som numera inte är militär, men det är så roligt i USA när de är militär. De fortsätter liksom vara det fast de är professionella idrottsstjärnor. Men det är väl henne som kallas ju Sarge. Så att, och jag tror att det där är en fighter som Panik Jansad absolut kan slå. Hon är lite ojämn, Sejara Eubanks. Så att det blir väldigt spännande.
Du har någon så här jättestöd från massa militärer då i publiken, tror du inte det? Marines, ja, som kommer in här.
exakt. Det är inte så många i publiken dock. Men...
Nej, det är sant. Det är sant. Det
blir ju inte riktigt någon publik. Så. Men Panny såg ju riktigt bra ut i sin senaste match mot Betche Correira där. Så jag tror på Panny.
Panny har ju boxningen. Och hon, nu när hon börjar bli riktigt, riktigt bra på MMA. Man märker att hon nu kommer hon börja få kunna utnyttja sin boxning mycket mer. Det tar ju alltid lite tid att kunna liksom komma tillbaka till sin rotidrott, för oavsett om det är karate som vi har pratat om tidigare eller vad det nu man har för någonting. Man måste lära sig reglerna och förstå ska man säga, mixen av grappling och striking innan man kan få full belöning för sina tidigare stilar man har med sig. Så att om hon kommer in med den attityden som hon är mot Betch, så tror jag att hon kommer att klippa Sierra. Faktiskt.
Håller tummarna för Panik Jansad. Vi får jättemycket mail och brev till podden. Det är inte så mycket brev längre, det är faktiskt bara mail. Men det är så kul att säga att man har fått en brevlåda. Vi ska dels ta upp de här mailen som vi har bett lyssnarna skicka in angående vad som är bäst och sämst med det här året, 2020. Ett väldigt speciellt år. Och sen har vi en mail som vi helt enkelt bara missar. Här är ett som är direkt till mig från Dick Karlsson. Nu blir det konstigt då, för han har ju skrivit det här i mail. Ni kommer förstå alldeles strax. Hej, tack för en fantastisk podd. Vi tackar för det. Min fråga är, när ska Mårten lära sig uttala, och då vet jag vad han syftar på, att jag säger Muay Thai. Jag har hört många olika uttal. Inget kan kallas korrekt. Tänk bara Muay Thai, så är man ganska rätt ute. Sagt enbart med kärlek och välmening. Ni i podden är magiska. Tack Dick, det är helt rätt att jag vet att man säger Muay Thai. Men det är som att jag säger Moha. Jag vet inte fan vad det är. Så att här får ni höra ett klipp. Jag har letat upp det här på YouTube. Här är en thailändsk kvinna som berättar exakt hur man ska säga det.
The pronunciation of Muay Thai confused pretty much everyone who seen it spelled but never heard it pronounced. It's really quite simple. The Muay is pronounced like boy, but with an M instead of B. The Thai pronounced the same way as Thai, as in tie your shoes. Muay Thai. C is simple.
Muay Thai. Så enkelt var det. Vi går vidare. Det handlar om brottning. Fighterpodden, vi betar ju av alla kampsporter, så som brottning, och det är brottnings-VM just nu, Simon.
Nej, men absolut, vi har varit VM i brottning i serbiska Belgrad, så där kör de ju på med olika kampsportstävlingar för fullt, och inte minst brottning då. Och det har varit bland annat, ska jag nämna, ett Aisulu Tynebekova. Kan du säga det på Mårten? Jag ska inte mobba
dig.
Aisululu Tynebekova har i alla fall bara blivit den första från Kyrgyzstan som har tagit guld på VM i brottning och hon vann 14-0 i finalen, men hon var ju, höll det där rekordet bara ganska kort för att Suleyman Sharshebekov, och det, jag slaktar säkert det uttalet för det var väldigt svårt efternamn, men som också kommer från Kyrgyzstan, som tog ett guld i grek-romersk stil då. Men annars på här sidan, alltså det var väldigt, väldigt dominant från ryssarna. De alltså krossade i lagbrottningen då, för det är lagbrottning i grekisk-romersk bland annat. Så alltså fick de dubbelt så många poäng som den som kom tvåa.
Men det är ju någonting med den här traditionen. Jag kommer tillbaka till det. Det var nästan det som när vi hade Hamza Chimaev på intervju hos oss. Vi frågade han när han började brotta, så han började när han var 4 år eller 3 år.
Ja, precis.
Så,
helt annan
så sa jag det så här... Men ni förstår inte, så alltså, om du är 6 år i skolan eller 7 år och vill börja brottning, då säger de att det är för sent.
Det är för sent liksom. Ja, Ungern kom tvåa på 103 poäng, Turkiet 3 med 87. Sen vill jag också bara nämna det att alltså, OS-guldmedaljören från Serbien, det här var ganska stor nyhet i Serbien. Det var ju det att han heter Davor Stefanik. Han, alltså, det är så här, det är inte riktigt Zlatan kanske i Serbien, men det är en jättestor liksom, idrottsstjärna. Han förlorade kvartsfinalen och pensionerade sig då. Så det var väl den stora nyheten i Serbien, så vet jag förstår.
Mm. Alltså vi har massa brev här. Ska vi beta av lite?
Ja, har vi.
Vi har ju bett allvarliga lyssnare att skicka in saker som har varit bäst och sämst under 2020. Elin, du har mejl.
Ja, vi har fått ett mejl från Kalle. Han skriver så här: "Tja, tack för en grym podcast." Tack själv. "Ni är kunniga och roliga, vilket uppskattas. Jag tycker att det bästa 2020 ändå måste ha varit Superior Challenge 21. Jag förstår att det var mycket större galor och det var mer spel på dem, men jag gillar det lokala och har gått på alla Superior Challenge-galor bortsett från en. Adam Westlund tycker jag borde ha vunnit matchen mot Tobias Harila, men den var jättebra och spännande. God jul på er från Kalle."
Jag såg ju den här, det fanns ju en tråd där det diskuterades bland på Facebook. Det finns säkert flera ställen där det har pratats om. Och man dömer ju MMA utifrån damage, alltså skada. Det måste ju vara det främsta kriteriet eftersom vi ska ha så lite bedömnings, det ska vara så lite bedömningssport som möjligt. Och det är ju så att Harla faktiskt slog ner Westlund 3 gånger. Så att det, utifrån det så borde det vara en no-brainer.
Men det var ju samma rond. Så det är väl det som är grejen. Det var ju första ronden. Så att, och sen så
det var första ronden så var det 2 nedslagningar och sista ronden var det 1 nedslag.
Det var en nedslag, men den var ju också lite sådär att han nästan... Så det går att diskutera, men jag håller nog med dig, Johan, där att Tobias Harla har jag nog ändå lust att... Alltså, men jämnt var det. Det måste man ju ge. Det var väldigt jämn match. Och Adam Westlund vann ju tydligt andra ronden. Det gjorde han ju.
Helt klart en rematch.
Ja, eller hur? Och jag håller med, faktiskt med, på min lista, Kalle, har jag också att av årets upplevelse tycker jag att den matchen kanske är den bästa svenska MMA-match jag sett. Var ju mellan Adam Westlund och Tobias Harla. Sen är det på min lista också. Och jag håller också med om att det är kul med Superior, att de... Alltså trots förutsättningarna, det var ju ganska märklig gala med den jättelokalen liksom, och ingen publik. Det säger en del om det här året. Alltså, jag tänker på Babak liksom, som arrangerar det här. Det kan ju inte vara lätt. Alltså.
All eloge till honom som orkar ta det igenom ett sånt här år också. Det är ju tufft att driva MMA-galor i Sverige vanligtvis. Jäkligt grymt att det blev av i år. Verkligen.
Innan vi tar nästa brev, jag har på min lista också i år, kan vi inte bara prata om den, det var ju Jackin Buckley, den där bakåtsparken. Ja. Vet du vad jag menar då?
Det...
När hans ena ben blir fångat och han helt enkelt hoppar runt och knockar sin motståndare med den här bakåtsparken. Det var såklart en superturträff, men det var det väl, Elin?
Alltså det var en sån sak som om jag hade sett det, jag vet inte om jag sa det här förra podden, men om jag hade sett det i typ en actionfilm så hade jag sagt, det där är så orealistiskt, det skulle aldrig kunna hända. Och alltså, jag är fortfarande lite bara i förundran och chock över det.
Jag ska säga varför jag älskar de här grejerna, det är ju det att alltså, det är så hög kvalitet på alla matcherna i UFC, men MMA har blivit en så jävla, ska säga, bra sport och alla är ganska jämna, så det är så sällan som det blir de här totala överraskningarna. Jag älskar när det kommer in sådana som inte har, som har ingen stil och som gör överraskande grejer, Och framförallt den där killen som jag inte trodde hade liksom det där i sig, så gör han värsta kung-fu-move.
Ja, det är galet faktiskt. Jag kommer ihåg första gången, jag har sett det faktiskt på ett par galor, jag vet inte hur många nu, men första gången jag såg en voltspark gå in, det var ju på hovet. Och det var ju liksom, det var ju en fantastisk, alltså just den grejen, att volta i luften och träffa. Nu blev inte han knockad som han mötte, men det var ju så när på att han blev knockad liksom i sekvensen efter. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Det var Rumble of the Kings, va, Johan? Men det var ju, alltså, det är ju också så här otroligt move liksom. Lågprocentare, kallar ni inte det, Johan?
Ja, precis. Men det här kommer vi tillbaka till igen, att när man väl har fått grund MMA att fungera, boxningsbrottningen och scramble, alltså kan röra sig på marken och sådär, då kommer ju ens, om man har taekwondo bakgrund eller knockdown karate bakgrund eller vad det nu är, kung fu generiskt ord för massor med wushu-system, så kommer man kunna få in sin spinning shit i det. Det kommer gå. Och framförallt om man är atletisk och orädd, då finns det ju ännu fler. Det är ju liksom multiplicerat där. Men det är helt enkelt så. Vi kommer se mer av det här, eftersom fler blir bra på boxningsbrottningen, så behöver man, för att kunna vara dominant, så behöver man kunna stoppa in saker som folk inte riktigt är beredda på.
Ja, men jag har sagt det förut, att det kommer hända, det kommer ske. Handledslås. Det kommer bli klapp på det en dag.
Absolut, vem vet. Men det är det som är så kul. Vi ska inte gå in på det så mycket nu. Men just det här, det är det som är så roligt med MMA just. Och det vi har nu, att det verkligen utvecklas så otroligt mycket. Jag menar, det var inte som att de här taekwondo-tjejerna och killarna inte kunde göra de här grejerna på 90-talet. Men de fick inte in dem på samma sätt. Så det, jag håller helt med dig där, Johan. Och när man sparades med sådana så kunde man bara springa rakt på dem. Det spelar ingen roll, de spann runt och så sprang man bara rakt fram. Jag kunde inte mycket om nedtagningar då, förutom från judo. Så det var ju bara, man bara manglade dem i sparring. Det var bara att springa rakt på, så föll de ner. Så att det är ju, så funkar det inte riktigt idag. Nej. Då kan de scrambla och då kan de annat.
Hörrni, vi betar om lite fler lyssnare mejl.
Ja, och vi har fått ett mejl från Fredrik Larsson som skriver: hej Fighterpodden och tack för en utmärkt podd. Tack så mycket. Jag lyssnar varje vecka och det är skönt att få tankar från andra som är insatta i kampsport och inte bara fans. Mm. Bäst i år är utan tvekan UFC som genomfört så många galor. Jag vill också lyfta fram Kampsportsförbundet som genomförde en kampsportsgala prisutdelning. Det var ett långt ord. Trots pandemi, digitalt. Jag tycker Habib helt solklart är den som bör hyllas i år. Men inom kampsport generellt så vill jag också ha med Tyson Fury väldigt högt. Det vill jag också faktiskt. Mm. Han har imponerat stort och är nu utan tvekan världens bästa tungviktare. Slutligen så vill jag även ge One och Bellator en liten eloge då de har kört på. I Sverige tycker jag Brave var kul och Superior Challenge.
Ja, jag håller med om allt.
Mm.
Det var väl ganska vettiga tankar, eller vad säger du?
Absolut, och det är kul att han nämner att vi fortfarande kunde genomföra den här prisutdelningen för Kampsportsgalan. Även om vi var tvungna att ställa in hela galan, så hade vi fortfarande en videosänd utdelning av priserna där. Så det, vi får se lite, vi är lite i planeringsstadiet för hur det ska se ut nästa år. För det är väldigt svårt just nu att säga att vi kommer kunna ha någonting. Och det är också så här, stämningsmässigt, är det verkligen det bästa att så här samlas och festa och fira? Okej, vi kommer förmodligen inte kunna samlas, men vi kanske snarare ska försöka lyfta alla de klubbar som har haft det svårt att se. Så här, kan vi stötta dem på något sätt snarare än att bara fokusera på enskilda utövare? Men allt det där det kommer klarna längre fram. Mm.
Är du ny i podden ska jag säga också att Elin sitter också i styrelsen för bud- och kampsportsförbundet.
Exakt.
Fler mejl kommer från Henke Andersson som skriver bland annat då att UFCs galor utan publik och i mindre bur. Det har ju inneburit lite grann för matcherna och för publiken, eftersom det blir lite annan. Det påverkar ju, Johan, eller hur?
Absolut, det gör det ju. En märklig effekt är ju att Bisping med flera coachar, fighters, de sitter och gapar och skriker. Jag tror inte riktigt att de alltid förstår hur mycket det hörs. Och nej, det var, jag tyckte det var jätteintressant. Jag gillar ju hela grejen att kunna höra vad coacher säger, om de har något bättre att säga såklart. Och sådär. Jag tycker det är en... jag gillar ju verkligen att sitta ringside. Och då spelar det mindre roll om man sitter vid en mindre gal, eller på en mindre gal, ett mindre event. Jag tycker det är en cool grej. Och nu har alla fått uppleva det här året på ett helt annat sätt.
Så är det ju. Jag ska säga att Henke skickar också topp 10 också UFC i år. Så vi håller med. Ettan. Det ska jag gå bakifrån kanske. Tian, Oliveira. Nian, Camaro. Åttan, Glover. Sjuan, Jan Blahovic. Sexan, Stipe. Femman, Holland. Fyran, Hamzat. Fyra kommer Hamzat där. Trean är Figueiredo. Tvåan, Israel Adesanya. Och ettan då, Habib.
Ja.
Tycker det var en bra lista. Tack Fighterpodden för en fin podcast ifrån Henke. Tack. Innan vi tar fler lyssnarmail, vi ska prata om en stor stämning. Och då är det ju inte julstämning vi pratar om. Nej, men det handlar ju om SUFFA, alltså organisationen som äger UFC, som har blivit stämda, Simon.
Som ägde UFC, ska vi säga. De sålde ju UFC.
Korrekt, så att, korrekt.
Och under den tiden då så började... Alltså, med handen på hjärtat, UFC har blivit stämda otroligt många gånger. Alltså, jag tror att vi inte ens vet om alla gånger. Det är liksom, det har hänt på, det är så många liksom kontrakterade fighters och coacher och alla möjliga som har stämt dem. Så att oftast går de där inte vidare någonstans. UFC har dessutom ett batteri av jurister kopplade till sig som jobbar liksom 24/7 med att mota såna här grejer bland annat. Men den här gången så har faktiskt det gått vidare. En domare i Nevada har tagit upp det här och tagit det vidare. Och det, så det börjar bli lite sådär. Det är fortfarande ett antal steg kvar, men nu ska det ju bli liksom en rättssak av det hela då. Och det handlar om, det är Kung Lee bland annat som är en av de fighter som från början tog upp det. Och det handlar ju om monopolisering. Så vi har ju pratat om det här för länge sedan i podden. Att de liksom stämde för att... Det är typ ett monopol då, kan man säga, att fighters inte helt enkelt får gå till andra organisationer och så vidare, och då blir det monopol och det ska inte finnas då enligt amerikansk lag när det gäller idrott. Så där. Och då är det där The Ali Act som vi har pratat om flera gånger. Så där, ja. Nu är i alla fall stämningen uppe och det är på $5 miljarder.
Wow.
Och skulle då det gå igenom, som jag inte alls tror kommer hända, men skulle det gå igenom, Då är det troligen slutet för UFC.
Men tror du inte att de kommer försöka bara nå någon slags förlikning om någon som, om nu det här bandet av jurister tror att det finns bäring i stämningen?
Ja, så är det. Du har helt rätt, Ellen. Det är klart att det säkerligen hamnar där någonstans. Men det är så här, det som hänt nu då, den här gruppen då som gjorde stämningen, de hör nu av sig till de 1200 fighters som då under den här tiden, jag tror att det var 2012 till någonting, under ett antal år då, var kontrakterade av UFC. Och de då skulle då kunna joina liksom, vilket skulle vara en stor seger för de som står som motståndare här mot UFC. För att få dem liksom, nu står vi här, vi har 1200 fighters som stämmer UFC. Då börjar vi prata liksom att det börjar bli på allvar. Även om man bara inom citationstecken får med sig 800 fighters, så är det såklart jättestort. Men jag vet inte, det är ju, vi får se. Det vore ju väldigt tråkigt om UFC läggs ner samtidigt som det här är ju ganska väntat. Eller vad säger du, Johan?
Jo, det är det. För några år sedan så var det ju väldigt aktuellt att det skulle starta någon slags förbund som skulle kunna hantera då fighters. Att det skulle finnas ordentliga pensionssystem och så vidare och så där. Det här dog totalt i sin linda. Jag var faktiskt tillfrågad att vara med och dra i det här från ett internationellt håll. Och det tvärdog på grund av att man istället erbjöd de här personerna som drog i det här, eller de som var några av kärn. Man erbjöd dem guld och gröna skogar, vilket de också fick. Så att det bara dog. Och det här är det som UFC kommer göra såklart. De kommer köpa sig fria ifrån det, vilket de gör. Så är det. Det är en fantastisk idrott, det är en fantastisk organisation på sätt och vis. Men det är så också så att de är en ska man säga, de driver ett företag och de är i en bransch där de kanske inte riktigt tänker på var är de, vilka betalar högsta priset så att säga för att de ska tjäna pengar. Det är inte ofta ni kommer höra mig säga det, men de är liksom inhumana kapitalister. Och det är så det är. Vi behöver fler organisationer, och kanske det är så att det skulle kunna vara så att press på dem nu skulle kunna skapa fler organisationer och ett bättre klimat för de som fightas.
Vi får se under 2021. Jag ska också säga det, Johan, att du har ju varit ordförande i MMA-förbundet, så att du har väl som sagt genom åren varit inne i sådana här grejer som du säger också kring ersättning och hur ska man kunna tjäna pengar och ta hand om sina fighters.
Framförallt så var jag med i början av internationella MMA-förbundet, vilket har gjort att jag har fått en ganska speciell insikt i hur andra förbund fungerar och hur väldigt många förbund är odemokratiska och i stort sett, det är privatägt, och då handlar det ju om hur goda är de här personerna som äger. Det är det det handlar om. Det är det kokar ner i slutändan.
Vi går vidare i podden och tar lite mer lyssnarmail kring det här året 2020. Konstigt år måste man ju säga. Hej Fighterpodden! Ni är Sveriges bästa fighterpodd. Ah, fightingpodd står det. Annars har det varit kul. Det finns bara en hands down. Tack och sluta aldrig podda. Jag hoppas att få se mer av Amir Albasi, men med endast en bra insats i UFC kan han inte platsa i en topplista. Men annars, 2021 kommer vara hans år. Det håller jag med om direkt. Jag hoppas verkligen att Amir kommer ut. Min lista på sjätte plats. Det är svenska klubbarna som har kört utomhus och hållit stängt. Det har varit en speciell tid för alla klubbar. Femte plats, MMA-tjejer. Fan, så mycket bättre de har blivit. Och det har han faktiskt helt rätt. Kul att säga. Fyran, One Fighting Championship. Trean, Khamzat Chimaev. Allt är bra med honom. Tvåan, det är Tyson Fury mot Deontay Wilder. Och sen ettan, där ser han matchen mellan Israel Adesanya mot Paulo Costa. Och sen minus till de som kör fighting på stan. Och de som tränade vidare som att ingenting har hänt och inte följde de här reglerna för pandemi. Tack Ali, och tack för att du lyssnar.
Mycket.
Vidare i mejlskörden, Elin.
Ja, vi har fått ett mejl från Polle Hjalmarsson. Och han tackar för podden och säger att vi är bra, vilket är väldigt kul att höra.
Tack, tack.
Han tycker att UFC bör hyllas mest det här året. Och han tycker också att Karate Kid-serien på Netflix, det är lite av årets roligaste för en gammal karateka som han själv. Polle vill också slå ett slag för tv-serien Warrior, som bygger på sånt som Bruce Lee har skrivit. Har någon av er sett på den?
Ja, jag har inte sett klart den faktiskt, inte andra säsongen, men sen vill jag också säga det igen, då jag har sagt det förut, men nu är det någon till som tar upp det. Det är inte en Netflix-serie i grunden, det här karate.
Ja, du är så stilren, herre.
Rättning på den, det är en YouTube-serie.
Det är betal YouTube-serie från början, som Netflix har köpt in. Yeah. Warrior är skitbra, det är en jättekul serie.
Så jag. Då rekommenderar du den för alla lata mellandagar. I alla fall, Polle skriver också att han vill ge Khamzat en shoutout, och så skriver han också att han tycker det är kul att vi tar upp olika saker som man inte kan läsa om på Kimura, MMA, Nytt, Fighter Mag eller någon annan sajt i Sverige. Och det, alltså jag måste säga att det är till väldigt stor del tack vare dig, Simon, som vi kan lyfta så mycket nischade och så här olika och bara jäkligt kul nyheter som inte bara är mellanmjölken som går att få överallt.
Vi har ju också en vinkel i den här podden att vi typ har redaktionsmöten i podden, men en grej vi har pratat om, vi har ju faktiskt öppet diskuterat det. Kan man ha en podd som är så pass bred, alltså kampsport, för att det är ju faktiskt så att det går liksom från, ja, jag vet inte vilken stil, ninjuts och så vidare till liksom hård MMA eller aikido eller något annat liksom. Och det är klart att vi försöker ju röra alla de här sidorna, för att vi tror att det finns en gemensam nämnare i att du är intresserad av kampsport. Och är man intresserad så kan det vara kul att lära sig det igen. Jag har ju lärt mig själv mycket om till exempel boxning tack vare att vi har pratat om det i podden och så vidare. Så att, det känns som att det är en liten utmaning, men därför blir jag jätteglad när jag hör att lyssnarna uppskattar att vi har en så pass bred podd som vi har.
Jag håller verkligen med, och jag tycker att det är kul att om man är kanske intresserad bara av MMA eller någonting sånt där, så kanske man ändå kan få upp så här, oh, det där skulle vara lite roligt att kolla på. Oj, det finns en annan organisation än UFC och så vidare. Så vidare. Det är roligt. Sen så måste jag säga tack Polle, för att jag blir lite så här sporrad. Nu, jag skriver ju så lite numera på Fighter Mag, men jag kanske borde göra det mer. Jag blir så här, fan, jag borde gå in och skriva. Om det är så att det är ingen annan som skriver om de här grejerna, så kan man ju få vara unik i någonting i alla fall. Men vi har faktiskt ett mejl till som... jag vill ta upp, och det är Undin, eller skriver hans efternamn, eller det är hans efternamn, som tycker att Hamzat, det är många som tycker om Hamzat i år, väldigt, det är kanske inte så konstigt, är bäst, och att vi ska också hylla Dana White. Han kanske får mycket skit av oss, jag vet inte, eller av många, men han bör lyftas fram, tycker jag i alla fall, Undin, och även att Kevin Holland ska lyftas fram. Och att Alexander Gustafssons comeback gick ju inte så bra, skriver han, men att att han inte har avslutat karriären, att det är ju roligt.
Att han är tillbaka.
Ja, nej, men det, att han är tillbaka. Nej, men alltså, det är ju så att vad vi än sitter här och säger, så är det ju det att den som är riktigt, jag menar, mainstream i Sverige inom kampsport, det är ju Alexander Gustafsson. Det är ju liksom fakta. Det är ju, Badou Jack kanske borde vara det och så vidare, men det är Alexander Gustafsson som är vår nummer ett, eller vad säger du, Johan?
Absolut. Alltså, jag skulle säga att mormor och morfar 70 år vet vem Alexander Gustafsson är. Han har ju fått så mycket mediatid och sådär. Och det hans namn och varumärke har gjort för svenska MMA, eller till och med europeiska MMA, det går inte att värdera i pengar.
Nej. Nej. Ja, det är häftigt.
Och jag skulle säga så här, faktiskt, för att koppla ihop det med att han har gjort, vad han gjort för kampsporten i stort, indirekt, i och med att fler personer börjar titta på boxning eller börjar träna boxning eller börjar bli intresserade. Då är man djupt intresserad av MMA, då kommer man vara intresserad av andra kampsporter också. Mm. Så är det. För att kunna förstå teknikerna så behöver man titta på fristil och jiu-jitsu och så vidare.
En pytteliten grej innan vi avslutar, tänker jag att jag vill bara säga, och det är att SBOK, alltså Svenska Bud- och Kampsportsförbundet, har en kampsportsbössa i Musikhjälpen, in där, tycker jag. Jag kan inte länken i huvudet, men den finns på budo.se om inte annat. In där och kolla och skänk en slant om ni har pengar över. Och sen så är det också att, nu nämnde jag ju din Dana White och så här, visst, han får mycket skit och allting sådär, men man ska inte glömma det, att det här har ju både gynnat UFC till väldigt stor. Det här har varit ett ganska bra år för dem på många sätt. Men det har också kostat mycket. Det här har ju varit, det har varit en chansning där, att gå in och göra det här. 26 000 covid-tester är inte gratis. Liksom. Det, är så här, det är det som UFC har gjort.
Och Fight Island.
Det är många,
och
många
Fight
miljoner.
Island, där kom den.
Ja. Och Fight Island, ja, precis. Men det är också att man har kunnat trummat vidare. Men fan, nu är det snart jul. Nu, fan, du, Elin måste få baka, och jag menar, jag måste ta hand om min lilla Hilma här, och Johan måste få dricka öl.
Ja, jag måste hålla procenten. Man måste hålla procenten.
Ska jag bara säga det? Sen är det så att jag tänker...
Förlåt, Johan, jag skojar.
Karvaib Nurmagomedov har ju faktiskt lagt handskarna på hyllan, men han lär ju komma tillbaka nästa år.
På hyllan.
Tror du inte det? 2021. Det finns mycket att se fram emot 2021, och framförallt hoppas vi
det
alla...
Det gör det verkligen.
Nu lutar vi emot att det kanske kommer vara lite pandemi... stämpel kanske första halvåret. Ingen vet ju var det tar vägen. Men det vore ju skönt om det kommer komma tillbaka lite till det normala. Och då skulle vi ju kunna mötas i en studio igen.
Det skulle vara fint.
Ja, gäster igen. Kul. Det som man nästan har glömt. Alltså, vi har inte tagit varandra på jättelänge.
Det är lustigt att det jag tänkte på det. Varje gång vi spelade in podden i studion, så började jag och Simon alltid skojslåss också. Så det var det jag tänkte på. Det var länge sedan vi gjorde det faktiskt.
Ja, men då hörs vi och ses ju då nästa år. Då vill jag önska dig, Elin, en god jul.
God jul, Mårten. Och alla lyssnare.
Precis, och samma sak till dig, Simon Kölle. Tacka för i år. Bra jobbat.
Tack själv, och god jul alla lyssnare, och ni, inte minst, Elin, Mårten, Johan, Marcus Söderström, vår underbara producent, ska ju få en fet shoutout.
Jag älskar det här, att när du tar över allting. När du tar över. Jag ska försöka knyta ihop det. Jag skojar.
Nej, men vad fan. Skärp dig. Jag skojar.
Johan Aldin, tack för att du medverkar idag.
Tack så mycket. Tack. Det var jättetrevligt att få vara med idag. Och jag hoppas ni alla får en jättefin och lagom vit jul. Den nivån av vitt ni vill ha. Liksom.
Jag heter Mårten Söderström, och jag tänkte att från oss alla till er alla så säger vi...
Åh, jul! Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.